Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet gästas dekonstruktiv kritik av den miljöpartistiska riksdagsledamoten Lorenz Tovatt för att tala om grön skatteväxling och elektrifiering av samhället. Jag avslöjar var jag står i miljöfrågan och berättar om min nya digitala turné. Tanken var att vi också utöver grön skatteväxling och elektrifiering av samhället skulle ha diskuterat den så kallade gymnasieamnestin. Det hanns tyvärr inte med på den timme vi hade avsatt för samtalet. Men jag hoppas att jag och Lorenz kanske får möjlighet att talas vid igen. Lorenz Tovatt ska ha en enorm eloge för att han ställer upp på samtal överhuvudtaget. Jag är imponerad av Lorenz för att han vågar och hoppas att det inte leder till några negativa konsekvenser för honom i umgänget med de sina. Du som har lyssnat på den här podden länge vet att det inte varit det lättaste att få individer på vänsterkanten av svensk politik att ställa upp. Senast var det Erik Rosén som jag hade ett mycket respektfullt samtal med 2017. Jag hade hoppats att det skulle leda till fler samtal med individer från vänstern, men effekten verkar snarare ha blivit den motsatta. Länk till det samtalet hittar du som vanligt på hemsidan aronflam.com i löpande text under posten som presenterar det här avsnittet. Och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Vid det här laget är jag så van vid att inte få svar på frågan om människor vill komma till dekonstruktiv kritik att jag har börjat använda inbjudan till podden utan att vara oförskämd som ett sätt att få andra att sluta tjafsa med mig i sociala medier. Jag har med andra ord börjat använda det som ett trevligt sätt att säga håll käften, eftersom det är exakt den effekten inbjudan till dekonstruktiv kritik brukar ha på mina meningsmotståndare. Det var också på det sättet jag fick Lorenz Tovatt på kroken, till min stora förvåning kan tilläggas. Det hela började med att Lorenz skrev ett inlägg på Twitter den 5 december som lydde, citat, "Friendly reminder att cirka lika många som dör i corona i Sverige i år dör varje år på grund av dålig luftkvalitet i vårt land. Barn får astma. Vi kanske kan ägna även detta lite fokus framöver." Slutcitat. Något Sverigedemokraternas Jessica Stegrud kommenterade med tweeten, citat, "Intressant. Har du källa? Hur många får astma respektive dör på grund av dålig luftkvalitet?" Slutcitat. Lorenz svarade med två länkar. Den första till en artikel på SVT med rubriken "Dålig luft dödar 8000 svenskar per år" och den andra till en pressrelease från IVL, Svenska Miljöinstitutet, med rubriken 7600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar. IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, är enligt Wikipedia ett svenskt fristående och icke-vinstinriktat forskningsinstitut inom miljöområdet och en nationell kunskapsresurs för näringslivet och staten, vilket kanske inte låter sådär jätteoberoende. Särskilt som IVL ägs av stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, CIVL. CIVL har en partsammansatt styrelse där näringslivet utser hälften av ledamöterna och regeringen andra hälften. Vilket kanske inte heller låter särskilt oberoende alls. Varför jag, som den retsticka jag är, tydligen kände mig nödgad att replikera Lorenz tweet med orden, citat, "Så staten, alltså du, är källan", slutcitat. En löjlig tweet eftersom Lorenz inte är staten. Och Lorenz kommenterade min tweet med orden, citat, "Ha ha 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 ha, är du så här korkad på riktigt, Aron? Trodde ändå du hade något i huvudet, trots urspårningen åsiktsmässigt." Slutcitat. Jag hade kunnat fråga vad han menade med att jag spårat ur åsiktsmässigt eftersom jag varit rätt konsekvent i mina åsikter länge. Det händer såklart att jag utvecklas eller ändrar mig, men dessvärre inte så mycket eller ofta som jag själv vill. Här fanns alltså en möjlighet att tvinga in Lawrence i en position där vi båda kunde ägna en del av dagen åt att trakassera varandra, men eftersom jag för en gång skulle insåg att det inte skulle leda till något och jag hade annat att göra just den dagen valde jag att istället svara, citat, du är hjärtligt välkommen förbi dekonstruktiv kritik, Lawrence, så kan vi dryfta detta och mina, citat, åsiktsmässiga urspårningar, när passar det dig? Slutcitat. En tweet jag senare följde upp med hashtag crickets, vilket är engelska för syrsor, och ska antyda att inbjudan var slutet på vår Twitter-batalj och att syrsornas sång nu tagit vid. Men chi fick jag, för Lawrence återkom och sa ja, vilket hedrar honom och stressade mig som redan hade planer för hur jag skulle spendera varje arbetsminut de kommande 2 veckorna före jul. Lawrence bad också om att vi skulle höras några dagar före inspelning för att bestämma ämnen. Något jag inte brukar göra med de som gästar podden, men som jag skrev till Lawrence var jag villig att göra ett undantag bara för honom. I samtalet kom vi överens om 3 ämnen, av vilka jag redan nämnt att vi bara klarade av 2 på den timme jag hade lovat Lawrence att det hela skulle ta. Jag förklarade också att jag inte var intresserad av en skrikmatch utan hade för avsikt att bemöta Lawrence absolut bästa argument. I korthet kan man sammanfatta mina ståndpunkter i de ämnen som valdes som 1. Grön skatteväxling fungerar inte, i alla fall inte som vi har tillämpat den, vilket i år inneburit nya skatter för cirka 15 miljarder utan motsvarande skattesänkningar, samt att det som skattats på har varit verkningslöst, onödigt och otroligt irriterande. 2. Elektrifiering fungerar men kommer att ge dyrare el och mer avfall i produktion. Och 3. Flyktingamnestin är orättvis och orättvisa borde inte bli till lag. Länkar till det jag kommer säga härnäst och det jag anför i samtalet med Lawrence senare i podden hittar du i manus till den här essämonologen på aronflam.com. Jag uppmanar dig verkligen att gå in och titta på dem ordentligt och avgöra själv. Jag har inte utvecklat mina ståndpunkter så mycket tidigare, även om du som lyssnat länge kanske hört mig fälla en och annan syrlig kommentar om miljövännerna, som de kallar sig själva, eller som jag brukar kalla dem, ekomötterna. Mina invändningar är politiska, ekonomiska och till viss del mytologiska. Så jag tar chansen att kort utveckla min ståndpunkt här nu. För dig som lyssnat länge, för dig som inte lyssnat så länge eller för dig som kanske aldrig lyssnat förut utan lyssnar bara för att få höra Lawrence krossa mig som den klimatförnekare jag är. För det första är jag inte klimatförnekare. Få är, eftersom det bokstavligt talat skulle betyda att du förnekar klimatet. Klimatförändringsförnekare, vilket hade varit mindre inkorrekt att säga, är jag inte heller. Eftersom klimatet verkar förändras under jordens livscykel, det har gjort det förr i alla fall, och det lär hända igen. Jag är inte ens en människan påverkar klimatet på jorden förnekare. Mest för att jag märkt att alla levande varelser lämnar avfall efter sig. Alla levande varelser behöver ju någon sorts näring som de sen omvandlar till avfall, vilket kan vara mat för andra varelser, men enkelt uttryckt en massa bajs. Och eftersom vi människor de senaste 1000 åren har använt mer och mer och fler naturresurser för att överleva bättre, tror jag också att vi producerar mer avfall, vilket såklart kan påverka klimatet och definitivt påverkar miljön. Särskilt som vi människor sedan vaccinet uppfanns och ännu mer så sedan penicillinet uppfanns gått från att vara 1 miljard människor på planeten år 1800 till snart 8 miljarder på bara 200 år. Lägger du till en industrialisering med påföljande nedsmutsning som konsekvens av det, vore det konstigt om det inte hade någon påverkan alls. Om det sen är så att det påverkar så mycket att vi alla kommer gå under i en mass extinction event, alltså ett massutdöende som det heter på svenska, vilket miljörörelsen och Björn Wiman tror, det vet jag inte. Det finns ett antal olika sätt för mänskligheten att gå under på inom väldigt kort tid, och ska man tro Steven Petranek som undersökt saken är de 3 troligaste sätten 1. Asteroider, 2. Att vi krockar med ett svart hål och 3. Patogener, alltså sjukdomar som bakterier, virus, svamp eller prioner. Att ekosystemet kollapsar är med på listan, men först på plats nummer 8, vilket är precis för att mänskligheten går under för att rymdvarelser invaderar jorden. Det är nämligen hot nummer 9. Jag rekommenderar för övrigt verkligen att du tar dig en titt på Steven Petraniks föreläsning från TED, för den är både skrämmande och väldigt rolig. Och länken hittar du såklart i beskrivningen av det här samtalet på aronflam.com. Vad gäller klimatförnekelse är jag inte heller förtjust i ordet förnekare i det här sammanhanget, eftersom det används för att jämställa människor som tror att påverkan inte är stor nog att hota våra livsvillkor med sådana som förnekar förintelsen. En jämförelse jag anser relativiserar begreppet förnekare, eftersom det är en sak att råka förgifta sin egen livsmiljö bara för att man försöker överleva och göra världen till en drägligare plats att leva på och ett utstuderat folkmord. Jag tycker också att det är viktigt att både behålla den levnadsstandard vi har, minst, helst bör vi faktiskt sträva efter att ständigt förbättra den, något jag tror människor gör av sig själva om de får tillräckligt med frihet att göra det. Jag tycker också att de människor som ännu inte har industrialiserats i världen bör få en chans att göra det. Rent politiskt tycker jag därför att tvingande åtgärder eller förhastade program som doftar centralstyrningar av ondo, eftersom det begränsar människans möjligheter till överlevnad. Om jag ska tolka min meningsmotståndare välvilligt, och det ska jag, och bemöta hans bästa argument, och det ska jag också, är det bara kärnkraft och vattenkraft som dels är billiga nog, dels är leveranssäkra nog, samtidigt som de släpper ut minst koldioxid av de fossilfria energisorterna. Och det är ju det Lorentz, liksom miljörörelsen i stort, själva påstår är det viktigaste, nämligen att minska mängden koldioxid vi släpper ut i atmosfären. Men klimatpolitiken, inte klimatet, är för mig också en säkerhetspolitisk fråga. Val av energislag handlar nämligen också om säkerhetspolitik. Frågar du mig skulle jag gärna se ett annat energislag än fossila bränslen, bara för att de som sitter på resurserna idag är några av världens värsta regimer. Bland de största producenterna märks arabländerna, Iran, Ryssland och Venezuela, och de har en enorm makt bara i egenskap av sin oljeproduktion. Om världen går över till energi producerad av andra drivmedel skulle det kastrera de här regimerna. En anledning så god som någon, inte sant? Elektrifiering, något som jag och Lorentz snart ska diskutera, byter dock bara ett beroende mot ett annat beroende, eftersom vi människor är beroende av energi. För att elektrifiera samhället behöver vi nämligen något som kallas för sällsynta jordartsmetaller. Det är ämnen som behövs till all högteknologi. Däribland batterier till din dator, telefon och den där elbilen som du snart måste ha. För att inte tala om militära applikationer i till exempel stridsflygplan. Och det är här det blir knivigt. För världens största producent av sällsynta jordartsmetaller idag, från brytning i marken till färdiga produkter, är Kina. Kina kontrollerar över 80% av hela världens produktion. Det är också en av världens värsta regimer. Att ge Kina så mycket makt är en exceptionellt dålig idé. Ibland är det bättre att leva med den fiende du redan känner än en helt ny som kan vara värre. Nu är jag inte förtjust i vare sig islamister eller socialister, vilket gör problemet till en global version av frågan: vill du helst titta på porr med dina föräldrar eller på porr som dina föräldrar är med i? Helst vill ju inte behöva välja överhuvudtaget, men i just fallet med energislag, till skillnad från frågan om dina föräldrar, måste du välja något. Till saken hör att brytning och förädling av sällsynta jordartsmetaller är otroligt smutsigt, med väldigt negativa konsekvenser för miljön. Deformerade kroppsdelar och ökning av olika sorters cancer har rapporterats i samhällen där brytning pågår. Största delen av den kobold som används i bilbatterier bryts i Demokratiska republiken Kongo, som sitt namn till trots inte är demokratisk. Och tydligen använder sig dessutom av barnarbetare för att gräva upp metallerna med sina bara små barnhänder. Men du och jag får anta att de små liven offrar sin hälsa och skolgång i trygg förvissning om att de bygger en bättre värld för oss andra. Sörj alltså inte för dem, utan hylla dem som de små stolta klimatkrigare de är, även om de inte kan strejka från skolan på fredagarna. Sällsynta jordartsmetaller används rätt lite i solpaneler, men desto mer i vindkraft. Dessutom används det i de tekniker man försöker bygga för att kunna lagra den här typen av energi. Än så länge kanske inte behövs så mycket, men om hela världen ska elektrifieras kommer det att behöva brytas och förädlas betydligt mer än som görs idag. De få räkneexempel jag lyckats hitta på vad det kommer innebära att elektrifiera hela samhället, alltså inte bara vårt här i Sverige utan hela planeten, i resurser och miljöförstöring, tyder på att det blir minst lika miljöfarligt, men dyrare. Jämför med kärnkraft är det således sämre ur såväl miljö, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt perspektiv. Miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna av en fullt utbyggd gruvindustri tillräcklig för att tillgodose hela världens behov av de sällsynta jordartsmetallerna som mineralerna som man behöver för att göra det här, kan få oljeindustrin att se ut som en ofarlig kissekatt i jämförelse. En uträkning av professor Michael Kelly vid universitetet i Cambridge, han har räknat ut att om Storbritannien skulle ersätta hela sin personbilsflotta med elbilar utrustade med den senaste resurssnåla batterierna, skulle det kräva nästan 2 gånger den årliga produktionen av kobolt, 3/4 av världsproduktionen av litium, nästan hela världsproduktionen av neodymium och halva världens nuvarande produktion av koppar. Skulle han istället ha räknat med att hela jordens personbilsflotta ska bli elektrisk för att uppfylla förhoppningen om ett koldioxidfritt samhälle till 2050 som EU, Storbritannien och bland annat IEA, alltså International Energy Agency, vill, börjar du inse att det är en enorm operation som kommer få enorma konsekvenser. Och jag oroar mig för att halleluja-stämningen som råder i media, näringsliv och politik angående den cirkulära ekonomin och kommande gröna revolutionen gör oss blinda för de kostnader detta kommer att innebära. Inte alls bara ekonomiska, även miljö och framförallt politiska. Och varför satsa på energislagen vind och sol som i jämförelse med kärnkraft och vattenkraft släpper ut mer koldioxid i tillverkning? Det är helt enkelt inte logiskt konsekvent. I alla fall inte om man ser till just koldioxidutsläpp. Och varför satsa på energislagen vind och sol som i jämförelse med kärnkraft och vattenkraft släpper ut mer koldioxid i tillverkning? Det är helt enkelt inte logiskt konsekvent. I alla fall inte om man ser till just koldioxidutsläpp, vilket är det mått som verkar råda nu när jag lovat att syna min meningsmotståndares bästa argument. Danmark till exempel har världens största andel vindkraft i förhållande till sin totala elproduktion. 2017 utgjorde vindkraften 48% av Danmarks elproduktion. Konsekvensen är att Danmark har bland de högsta elpriserna i världen. Men Danmark är också en av världens största tillverkare av vindturbiner, så det kanske finns en poäng för just Danmark att stötta den typen av elproduktion. Om inte för miljön så i alla fall för pengarna. Till saken hör att kostnadsfri och ändlig el kanske låter för bra för att vara sant, helt enkelt för att det kanske är för bra för att vara sant. Du kanske tror att solkraft är en relativt ny idé, men det är det inte, inte vindkraft heller. Den första artikeln om solkraft jag finner i svenska arkiv är från 1879. Då är det den till USA utvandrade svensken John Ericsson vars citat solmaskin som han sökt patent på som en citat gåfa till mänskligheten, slutcitat. Artikeln drömmer om tåg dragna av solkraft och ökenområden som i framtiden ska ersätta kolfälten som drivmedel. I USA har sådana drömmar om att kunna fånga solens kraft florerat ända sedan 1833, alltid med lika stora förhoppningar om att snart kommer genombrottet för teknologin som kommer att sluta alla andra smutsigare energislag. Men det har inte skett. På 50-talet började amerikanerna att subventionera experiment med solkraft. Riktig fart får dock diskussionen om sol och vind som ersättningar för kol, vatten eller kärnkraft först på 70-talet. Det är svårt att inte koppla till oljekrisen 1973. Sedan dess har bidrag till sol- och vindkraft ökat för varje år. 2016 fick vind- och solkraft 94 gånger så mycket bidrag i USA som kärnkraft för varje producerad enhet energi. Och så har det fortsatt. Utvecklingen drivs på från alla håll. För vind- och solkraft krävs det 450 gånger så mycket landyta och 10-15 gånger så mycket cement, glas och stål som krävs för att bygga ett kärnkraftverk. Det kanske förvånar dig att höra att solkraft dessutom producerar 200-300 gånger så mycket giftigt avfall som kärnkraft. Men så är det alltså. Att kärnkraft skulle vara dyrare än vind- och solkraft är helt enkelt inte sant. De lagringstekniker för vind- och solkraft som jag hittar verkar farliga, dyra eller dyra och farliga. Som jag ser det verkar det snarare vara ytterligare en marknad som inte skulle överleva på egen hand utan stora statliga stöd, utan man skapar en ny understödd marknad för att understödja en gammal understödd marknad. I samtalet med Lorenz fick jag reda på att handeln med elcertifikat avslutas 2021. Det är en sanning med modifikation. Från 2021 delas inte ut nya elcertifikat, men handeln med elcertifikat avslutas först 2035. Den där religiösa halleluja-stämningen jag refererade till ovan kan alltså bero på att miljörörelsen drivs mer av religion än vetenskap. För hade de verkligen varit så intresserade av vetenskapen hade sådana problem som jag just tagit upp diskuterats nyktrare. Jag har ingenting emot nya energislag eller framställningsmetoder av energi. Tvärtom hoppas jag att en fri marknad leder till större diversifiering än konstgjorda marknader där vissa olönsamma och potentiellt miljöfarliga sorters el får subventioner medan billigare energislag som dessutom är renare och mer leveranssäkra och som vi har lång erfarenhet av straffbeskattas. Då tänker jag alltså primärt på vattenkraft och kärnkraft. Länkar till det jag just gått igenom finner du på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Snart ska jag presentera Lorenz, men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, PayPal eller Bitcoin. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com/aronflam i ett ord. På Swish 0768943737, 0768943737, via PayPal eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts", "Dina känslor sårar mina tankar" eller "Krossa socialismen, socialism är ondska". Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Jag har också tagit fram två paket till jul, en box Y och en box K, som innehåller en massa godsaker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. Lådan är också som gjord för en unboxing experience att dela med nära och kära i dina sociala medier. På hemsidan aronflam.com finns också affischen "Det här är en svensk brottsling" och boken "Det här är en svensk tiger" på både svenska och engelska. Beställ ditt ex på aronflam.com nu. I februari kommer jag ge mig ut på Sveriges första digitala turné. Digital turné, vad är det? Kanske du frågar dig. Och jag är inte helt säker själv på vad det innebär, men tänkte att vi skulle utforska det tillsammans, du och jag. Tanken är att jag i februari ska ha en föreställning varannan dag i 7 städer. Varje stad har ett unikt tema som ryms under rubriken tystnadskultur. Alla föreställningar sänds från en studio i Stockholm. Du som köper biljett till ett av eventen behöver alltså inte bo i den stad jag uppträder i. Största möjliga tystnad, som jag döpt turnén till, är alltså en digital turné i 7 delar med och av Aron Flam, det vill säga mig. Om tystnadskultur, tabun och konflikträdsla i Sverige. Och största möjliga tystnad växer fram tillsammans med dig som lyssnar på dekonstruktiv kritik. Därför kommer jag släppa teman för respektive stad inom kort efter att du hjälpt mig att ta fram de teman du vill att jag belyser. Jag kommer vara i Stockholm den 10 februari, Uppsala 12 februari, Umeå 15 februari, Sundsvall 17 februari, Örebro 19 februari, Linköping 22 februari och Malmö Lund 24 februari. Och biljetter finner du på störstamöjligatystnad.se. Jag hoppas du vill göra mig sällskap på denna digitala resa och turné och tänker att om inte annat blir det ett roligt tidsdokument någon gång på andra sidan covid. Jag har följt Lorenz Tovatt sedan hans tid i Grön ungdom och jag upplever Lorenz som en sant övertygad person och jag är väldigt glad och tacksam för att han tog sig tid för att göra det här. Om det leder till något vet jag inte, men det blev ett väldigt mysigt samtal. Låt mig därför presentera Lorenz Tovatt. Njut. Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik ska du vara, Lorenz Tovatt.
Tusen tack, Aron.
Är det så man uttalar det?
Jag brukar säga Tovatt, men jag sen brukar alltid också säga att det inte finns något facit.
Okej, därför att jag har hört lite olika varianter i... Men du är ju Miljöpartiets riksdagsledamot och miljöpolitiska talesperson.
Klimat och energi.
Klimat och energi, precis. All right. Mm. Då sa de fel på Expressens TV, tror jag.
Det brukar mixas ihop det där. Men vi har ju liksom... De här platserna är ju väldigt eftertraktade i Miljöpartiet, så vi får ju liksom dela upp dem lite också.
Jag förstår.
Miljö, klimat, energi och så vidare.
Och då brukar jag börja, oavsett gäst egentligen, med en väldigt bred fråga om man aldrig varit här förut. Nämligen, och du får definiera det här hur du vill. Vem är du, Lorenz?
Oh, det är ju en svår fråga om man inte har tänkt igenom något svar innan. Men jag tänker ändå svara på den utifrån politiken, tänker jag. Då kan man säga att jag blev ganska intresserad av filosofi när jag var i gymnasieålder. Och så insåg jag att jag är nog utilitarist, landade jag i. Och så tänkte jag att, om jag nu är det, då måste jag ju ägna mitt liv åt det jag tänker är viktigast för mänskligheten. För att liksom hålla uppe den allmänna välståndet eller välmåendet på planeten. Och då var det klimatet som jag fastnade för. Det var liksom den frågan som jag insåg hade störst negativ konsekvens på mänskligheten, för mänskligheten. Och där jag också såg att om vi löser den så kommer vi kunna lösa massa andra problem också. Fastnade vid den och sen så har jag fortsatt med den. Så att jag tänker att jag dedikerar mitt liv till klimatet.
Nej, men du var alltså 16-17 år gammal när du bestämde dig för det här?
Ja, i slutet av gymnasiet. Så att 18 någonstans. Sen pluggade jag filosofi på universitetet också. Och,
teoretisk eller praktisk?
Praktisk.
Såklart, utilitarist som du är.
Exakt. Ja. Jag tänker att ingen som pluggar teoretisk filosofi är väl utilitarister, eller?
Nej, de är ofta dygdetiker, i alla fall när de är klara med utbildningen.
Ja, jag vet, och jag fattar inte hur man kan vara dygdetiker. Alltså, jag förstår inte det. Har du landat i någon moralfilosofi?
Jag är ju cyniker.
Ja, du är alltså, cyniker.
Klassisk cyniker.
Det är ingen chock.
Nej, och det betyder ju inte att jag installerar dockregimer i Sydamerika eller exploaterar naturresurser i Afrika. Jag är inte den typen av cyniker. Men jag bestämde mig tidigt för att jag ska försöka se verkligheten som den är. När det kommer till moral så tror jag att människan mår bäst av att ha en fast hållpunkt att hålla sig till.
Okay.
Och det betyder att du kan i princip vara utilitarist eller så kan du vara pliktetiker, som jag föredrar att kalla det framför dygdetiker, för det låter så fruktansvärt kristet.
Nästan sossigt.
Men alltså så här, dygd, det för mig till 1800-talets romanticism och ja. Den gillade inte jag så mycket.
Eller folkhemmet eller liksom. Eller att man ska liksom vara dygdig.
Ja, exakt. Ja. Ja, och plikt kan jag acceptera också. Jag föredrar principer, om man ska säga det så. Jag tror att ett land styrs bäst om det är en pliktetiker som försöker agera konsekvensetiskt.
All right. Bra. Det är
vad jag kommit fram till so far. Sen får vi se vad som händer i livet. Men så det var väldigt intressant att höra. Och då vill jag fråga, eftersom du ändå valde att bli politiker och dessutom valde att ägna hela ditt liv åt den här allra, allra viktigaste frågan enligt dig. Hur är ditt drömsamhälle? Vad är visionen då? Om Lorenz Tovatt får bestämma allt.
Ja, nu sitter du ner. Du kan hålla i dig också så att du
är förberedd. Ja, absolut.
Jag tänker att det vi behöver, om man tänker långt i framtiden då. Det vi behöver är ett helt cirkulärt samhälle. Helt fossilfritt. Helst koldioxidfritt. Alltså när det gäller utsläpp. Ett sådant samhälle som är ett välfärdssamhälle. Där man kan förverkliga sig själv genom meningsfull sysselsättning, meningsfull fritid, tid med familj och vänner och så mycket frihet som möjligt.
Okej. Ja, det låter ju väldigt bra, om inte annat.
Ja, du tycker det?
Ja, alltså, det mesta gör ju det om man framställer det på det sättet och i enkla meningar. Men om jag tycker att... Jag skulle ju som komiker kunna hugga på att du säger liksom så här, att det måste vara helt... koldioxidfritt. Vi andas ju ut koldioxid, så det hoppas jag verkligen inte att du tycker.
Det var därför jag la till när det gäller utsläpp.
Ja, jag förstår. Men mycket fritid. Ja, jag älskar ju att jobba, men det är väl, om du bara säger frihet därefter så kan ju jag ägna mig åt det, om det nu är min favoritsysselsättning. Men jag har ju också ett väldigt privilegierat jobb, som du säkert förstår. Ja, men det låter ju på ytan inte så farligt i alla fall.
Nej, men vad bra. Jag trodde du skulle bli ännu argare över det här med cirkularitet.
Alltså, det beror på vad du menar med det. Alltså, så här, menar du att du ser på ekonomi som ett nollsummespel?
Inte nödvändigtvis, nej. Det jag menar framförallt är att resurser som tas från planeten ska cirkulera så länge som bara möjligt. Och så ska de återföras på ett hållbart sätt.
Men... du erkänner väl att det kan komma mer effektiva produktionsmetoder. Vi kan bli bättre och bättre på att återvinna saker. Vi kan bli bättre på att återanvända i bredare bemärkelse saker. Så liksom, då behöver det ju inte vara helt cirkulärt, eller hur? Utan mer som en uppåtgående spiral.
Jo, men sen får man liksom lägga till där att dels så blir vi fler och fler på planeten. Så redan idag har vi ett väldigt stort resursbehov för att försörja planetens människor. Det kommer bli fler. Kanske landa på 10-12 miljarder. Och då vet vi att i den takten som vi har haft tillväxt nu och i den takten vi har haft effektiviseringar nu, så har effektiviseringarna och tillväxten gjort att vi får mer konsumtionsutrymme. Det här kallas ju rekyleffekten, eller vad heter det nu? En annan typ av term. Det här känner du säkert till med tanke på att din farsa är nationalekonom. Men när vi effektiviserar saker så får vi mer pengar i plånboken och då konsumerar vi någonting för dem.
Mm.
Så att om du tittar på de effektiviseringar som har skett, till exempel energimarknaden, så har de oftast ändå lett till mer total konsumtion av energi eller råvaror. När vi gick från kol till olja, då effektiviserade vi. Mm. Men vi konsumerade mer energi totalt. Så att det finns hela tiden den aspekten av det, och trots att en mobiltelefon innehåller allt det som vi behövde liksom dela upp i olika prylar för 15, 20, 30 år sedan, så konsumerar vi fler mobiltelefoner idag, vilket gör att resursutnyttjandet har ökat totalt sett. Så vi kommer inte bara kunna bli mer effektiva, utan vi måste tänka helt cirkulärt, skulle jag säga.
Då tycker jag vi dyker in. Nu kommer vi nästan in på elektrifiering direkt. Men det ska vi inte göra. För vi ska börja med grön skatteväxling. Och du får definiera den, eftersom du är gäst i podden. Så med dina egna ord, vad innebär grön skatteväxling för dig som riksdagsledamot för Miljöpartiet?
Ja, men om vi tar bakgrunden här, så kan man ju se att om vi tar Sverige som exempel, så har vi ju väldigt höga skatter på arbete. Det här tänker jag att du är skeptisk till exempel.
Jag är skeptisk till skatt överlag, ja.
Så att om vi tänker oss en situation där vi ska leverera en vara på marknad, då har du väldigt små kostnader. Om du som företag, då har du väldigt små kostnader för att köpa in naturresurserna för den. Av olika skäl. Det har varit billigt historiskt, det har varit subventionerat på olika sätt historiskt. Och sen ska du sätta den på marknaden, och din stora kostnad för det är egentligen arbetskraften. Det är där du betalar skatt, det är där du betalar höga löner. Och det som är idén bakom grön skatteväxling, det är egentligen att vi ska göra en växling från den typen av skatt till att det ska vara dyrare att ta ut resursen. Och det leder ju också till mer cirkularitet. Ju högre skatt det är på att ta ut resursen från planetens system, desto mer kommer ju incitamenten leda till att då tar vi tillbaka det som redan finns på marknaden, och så förfinar vi det istället. Så att det är grundtanken. Vi har väldigt höga skatter i Sverige på arbete. Låt oss sänka dem och istället höja det på det som förstör miljön på olika sätt.
Och hur har det funkat hittills med den gröna skatteväxlingen? Skatteväxlingen, förlåt.
Ja, det har funkat väldigt bra.
Tycker du? För ni har ju inte sänkt skatten på arbete och företagande. Men miljöskatterna har ju höjts med cirka 15 miljarder, va?
Ja, precis. Det beror på vilken tidsperiod du tittar på. Om du tittar på...
Nu på senaste tiden.
Ja, om vi börjar med Göran Persson. Han var ju liksom ingenjören ganska mycket bakom grön skatteväxling, även om det var frampressat av Miljöpartiet. Under hans tid så skatteväxlade vi väldigt mycket. Och det var en av konsekvenserna av det är ju att vi fasade ut det fossila inom värmesektorn till exempel. På senare tid, förra mandatperioden, så skatteväxlade vi inte så mycket. Då fokuserade vi på att höja miljöskatterna, 12 miljarder. Den här mandatperioden så har vi skatteväxlat jämnt ut.
Har ni verkligen det då?
Ja. Centerpartiet har drivit skattesänkningarna, vi har drivit skattehöjningarna. Och så har det blivit ungefär jämnt ut.
All right.
På så sätt kompletterar
vi. Så det är inte tack vare er då? Som vi har fått skattesänkningar på arbete och företagande, utan ni har stått för höjningarna på till exempel plastpåsar i butiken. Vilket stör mig, alltså du förstår inte hur mycket det stör mig.
Jag tänkte att vi skulle komma in på det. Ja. Nej, man kan säga så här. Nej, men vi var ju de som föreslog 15 miljarder i skatteväxling. Det var ju vi som drev den punkten i förhandlingarna. Men sen så i genomförandet så vet vi ju att Centerpartiet generellt gillar väldigt mycket skattesänkningar. Så att vi har ju snarare fått jobba för att få upp höjningarna. Så att man kan säga så. Men vi har inget emot att vi ska sänka i paritet med vad vi höjer, så att säga.
Men plastpåseskatten är ju en konsekvens av det här.
Ja, den är en del som Liberalerna drev igenom.
Ja.
Men jag försvarar den gärna. Ja.
Gör du?
Ja.
Men den är ju inte miljövänlig.
Berätta varför.
Därför att, som jag har förstått det enligt min egen research, så är ju då alltså, i princip i Sverige i alla fall, de där plastkassarna man köper i kassan, det är de som sliter minst på miljön. De återanvänder man som sopkasse. Och ja, resten av de andra alternativen, då har vi liksom billigare såna här sockerrörskassar som är tunnare, som man kan köpa på rulle. Och de har transportkostnader förenade med sig, tydligen, som släpper ut koldioxid, vilket ni säger att ni är bekymrade för. Sen har vi papperskassen, större vattenåtgång, blir tyngre, vilket återigen ökar koldioxidutsläppen. Och sen så har vi liksom tygkassen, enorm vattenåtgång. Och den är väl tekniskt sett, enligt vissa experter då, mest miljövänlig, men förutsättningen är då att man använder den, alltså vissa sådana här säger 20 000 gånger, men det räcker ju egentligen med 400 gånger, så inser man att det kommer sträcka ut sig över flera år. Vilket jag aldrig har hållit reda på en tygkasse i mitt hem i flera år. Utan de försvinner efter ett halvår ungefär. Och sen så har du då den här återanvända plastkassen som du kan återanvända hur många gånger som helst. När IKEA-kassar och sådär. Och de är väl, ja, alltså de är ju från början inte så miljövänliga. Eftersom de har slitit väldigt mycket i de produkter som utgör basen för den så att säga. Så då är det ju den här kassen du köper vid kassan som är den minst miljöfarliga. Varför ska vi då lägga miljöskatten på den och inte på någon av de andra produkterna?
Mm. Ja, men till att börja med ska jag säga att du har en poäng. Alltså, eller din viktigaste poäng här är att alla kassar kommer med en miljöskuld.
Absolut.
Och så kommer de med olika typer av miljöskuld. Så att om du tar tygkassen till exempel, ja, men då är det framförallt till exempel ozonlagret vi har att göra med. Och den frågan är relevant men inte lika akut.
På grund av besprutningen?
Ja, exakt. Att, jag är lite osäker på detaljerna. Men, men om man lyssnar på experterna så säger de okej, fine, du har en poäng. De flesta, flesta påsar kommer med olika miljöskuld. Det är inte så att plastbärkassen är bättre dock. Det ska jag säga. Den är ungefär lika bra klimatmässigt som några av alternativen. Nej, den är faktiskt sämre när det gäller klimat. Men utöver det, till skillnad från papppåsen till exempel, så försvinner den inte i naturen. Och vi vet att väldigt mycket av det, precis som du säger, väldigt många av de plastkassar som används, de återvinns eller de skickas i det brännbara avfallet. Absolut. Mm. För övrigt ett bra exempel på cirkulär ekonomi. Men många hamnar i naturen. De flesta
Fast inte i Sverige, va?
Jo. 25 000 plastpåsar hamnar i naturen.
Och årskonsumtionen i Sverige, en snabb överslagsberäkning i huvudet nu, är 90 miljoner plastkassar per år just nu.
Är det så mycket?
Ja. 90 plastkassar per person och år ska vi vara nere på. 102 stycken per person och år förra året.
77 stycken per person tror jag vi låg på 2019.
Och
vi
ska... 2019 så sa de 102. I alla fall i den artikel jag läste.
Ja, men jag... Ja. Men jag ja, okej, vi får dubbelkolla
det. Men mellan 7 men, och 10 miljoner plastkassar.
Ja, det är mycket. Som precis, precis. Ja.
Men och, då är 90 000 inte så mycket i naturen.
Ja, 25 000, ja.
Ja, 25, då är det ännu färre.
Nej, det är precis.
Om du jämför med hur mycket vi använder plastkassarna.
Nej, precis. Men fast det ska, så här, 25 000 plastkassar i naturen är jätteallvarligt. Alltså det får ju enorma konsekvenser för djurlivet och för naturen generellt. Så det är jätteproblematiskt. Alltså det som är liksom lärdomen, det är ju att liksom tumregeln ska alltid vara ta det du har hemma. Alltså så blir du mest hållbar. Och det som är så fantastiskt med skatten, om jag nu ska försvara Liberalernas skatt, det är att den har lett precis till det. Fler personer tar det de har hemma. Alltså det är precis det som skatten har lett till. Visst, vi kan se att vi
har... Är det verkligen så? Ja. Alltså, för mig har den lett till att jag svär vid kassan varje gång jag går och handlar. Det var den lätt.
Och jag har istället fått en påminnelse varje gång jag handlar. Och då tar jag med mig min korg som jag har hemma.
Så kan man ju göra. Men tanken med de här plastkassarna som man köper i kassan, det är ju att man ska bränna dem i värmekraftverken. Det är ju då de blir alltså minst miljöfarliga. Inte miljöofarliga.
Men då är det bättre att du tar avfallspåsar. Det är de som har gått upp nu. Försäljningen av dem har gått upp. Mycket bättre. De är mycket energisnålare.
Fast jag måste ta två eller tre sådana för att de inte ska läcka i mitt sopnedkast. Jag dricker väldigt mycket te som du märker. Så jag har mycket tepåsar i mina sopor.
Jo, men då är poängen så här. Då tar du, när du ska köpa så mycket te som du har, då tar du en korg. Och så köper du, så går du till affären, du tar en korg. Och så köper du en rulle med sådana här avfallsplastpåsar. Och så har de hemma.
Jo, men jag måste ju använda två eller tre av dem för att få samma effekt. För att det inte ska läcka.
Du menar sådana plast?
Ja. Jag måste använda fler sådana för att få tillräckligt hållbar liksom, behållare för sopor helt enkelt.
Ja, det låter ju märkligt. Mina funkar alldeles utmärkt.
Okej, men min grundinställning när det kommer till politik i allmänhet, ja, Lorenz, det är att politik, om den överhuvudtaget ska existera, och det hoppas jag att den gör, därför att den är en del av mitt arbete, precis som ditt, även om jag inte får betalt av skatten, så är det ju så att politik är till för att underlätta människors liv. Det är så jag ser det. Och plastpåseskatten är liksom en ständig påminnelse om hur då tydligen liberalerna, som du skyller på nu, de stackars små liberalerna som antagligen åker ut.
Ja, det är så synd om
det. Ja. De gör ju inte mitt liv enklare. Mm. Och jag är inte säker på att den här miljöskatten faktiskt går till miljö. Därför att ni har ju, de skulle ju brännas då i värmekraftverken, men en del av den gröna skatteväxlingen är ju att även värmekraftverken har fått mycket högre skatt. De har ju fått straffskatt, basically.
Ja, det är ju om du tycker att koldioxidskatt är straffskatt. Vi fasar nu ut det sista kolkraftverket i Sverige. Men är det dåligt?
Det sista kolkraftverket i Sverige?
Ja, det fasas nu ut på grund alltså, av våran skatteväxling.
Ja, men det är bara... Alltså, om man ska se det från ditt perspektiv, enligt mig, för du vill få ner koldioxiden, då är det ju kanske bättre att vi har kvar ett högteknologiskt kolkraftverk här än att vi importerar den kraften från Polen.
Mm, det gör vi inte.
Fast det gör vi ju vissa dagar. Det
vi kommer komma tillbaka till det, men ja, nej, det gör vi inte. På aggregerad nivå, absolut inte.
Inte? Ska vi hoppa över till elektrifiering?
Då? Vi kan göra det om du vill, absolut.
För
absolut.
Det här är ju ditt expertområde.
Ja, men ja, så kan man säga. Ja. Ja,
och du vill ju elektrifiera hela världen.
Ja, alltså kanske inte allt, men väldigt mycket blir ju mer effektivt om det är effektivare om det blir elektrifierat.
Så vad är det som ska vara eldrivet som inte är idag?
Transporterna framför allt och industriella processer. Det är de två stora återstående grejerna. Och sen så en del av värmesystemet borde också bli mer elektriskt elektrifierat. Men viktigaste, alltså jag säger absolut viktigaste just nu är transporterna.
Och då kan vi börja med att prata energislag, tycker jag.
Mm. Ja. Shoot. Jag kan gissa vad du tycker.
Jag är en stor proponent för kärnkraft. Mm. Inte för att jag tror att det inte medför sig vissa risker, utan jag tror att leva överlag medför vissa risker. Utan för att jag tror att det är det mest effektiva och det billigaste. Och en av de säkrare numera och mer miljövänligt eller mindre miljöskadligt än många andra. Till exempel vindkraft.
Mm.
Mm. För vindkraft är en park du måste förnya hela tiden. Och du måste ha killar i truck som åker fram och tillbaka och pillar med de där stora väderkvarnarna. Utöver då fåglarna som flyger in i det och koldioxiden som går åt i tillverkningen av de här väderkvarnarna och alla reservdelar, och de måste underhållas hela tiden och så vidare och så forth. Och sen så jämför det med generation 4 kärnkraftverk. Det tar 5-6 år att bygga idag. Slutförvaringen är bara 1000 år. Alltså när det var 100 000 år slutförvaring på uttjänat uran, då förstår jag att man har någonting emot kärnkraftverk, för då kan du inte argumentera. Mänskligheten har aldrig byggt något som håller i 100 000 år, så vi kan inte påstå då att vi kommer att klara av slutförvaringen. Men med fjärde generationen så max 1000 års slutförvaring, och mänskligheten har byggt saker som har stått i 1000 år, så det kanske vi har en chans att klara.
De här 5-6 åren som du nämner om fjärde generationen, var fick du dem ifrån?
Sydkorea.
Ja, det är nog inte fjärde generationens, tror jag.
Inte?
Nej,
alltså... Du är ju experten här. Jag har bara läst på nätet en massa.
Ja, alltså de få forskningsprojekt som finns om fjärde generationens kärnkraft, de har ju alla skjutit på framtiden. Frankrike, som har forskat väldigt mycket på detta sedan många år, alltså årtionden tillbaka, de har sagt nu, nej men det här går inte. Vi får återkomma till detta 2050. Då får vi börja titta på det igen. Alltså det finns nästan inga liksom ordentliga genombrott när det gäller generation 4. Men sen så är jag bara, vi kan prata... Jag skulle egentligen vilja sitta här och prata jättemycket om riskerna.
Ja,
och
ja, men
nej, men alltså man kan ju, så här, jag tänker att den klassiska debatten som alltid har funnits är, okej, ska vi bryta uran, transportera uran, använda det som bränsle och förvara det efteråt? Alla risker som är kopplade till det. Mm. Det är liksom den klassiska debatten då. Det är som miljörörelsen har liksom framfört. Men det som är nytt, det är ju ändå priserna. Nu sa du billigare. Och det är alltså raka motsatsen till verkligheten. Det finns ett energislag i världen, eller ett kraftslag i världen, som har blivit dyrare de senaste 10-20 åren. Och det är kärnkraften. Och ganska så rejält mycket dyrare.
Jo, men det beror ju på elcertifikaten. Det beror ju på hur systemet är utformat. Att ni liksom straffbeskattar kärnkraften i förhållande till vindkraft som är subventionerad.
Mm, nej, men det har ju varit en del av den svenska marknaden, absolut. Och det handlar ju om att subventionera in ny vind, absolut. Vi kan återkomma till det, men det jag hänvisar till, det är alltså... jämförbara länder i västvärlden. Vad kostar att bygga en ny reaktor? Alltså vad kostar det? Och då kan man se att om du jämför dem med vind. På alla relevanta marknader idag ungefär. Inte alla, men de flesta relevanta marknader som man kan jämföra med Sverige. Då kostar vind mellan 25 och 45 öre kilowattimmen. Okej, så 25 till 40. Någonstans här. 25, 40, 45, 50. Där har vi ungefär deras spann på olika projekt. Vad kostar ny kärnkraft? Då pratar vi alltså 150 till 350 öre per kilowattimme. Alltså det är vad ny kärnkraft kostar. I Storbritannien, Finland, USA, Frankrike. Alla de här länderna har exakt samma prisbild.
Men jag, och då var får du de här siffrorna ifrån?
Bloomberg.
Men allvarligt, för jag är inne på jag vet inte om jag har läst på Bloomberg om just det här, inför just det här samtalet, men jag
du kan få siffrorna
alltså, här. Det är inte som att jag skulle ta en konstig källa. Det här med plastpåsarna fick jag från Konsumentföreningen. Det är ju till och med, herregud, en vänsterkälla. Så
du kan få, jag kan ta fram de exakta siffrorna här om du vill.
Men ja, det är absolut.
Alltså, men det är alltså Bloomberg som gör...
Jag sitter här årliga... med massor med papper.
Vem har bäst källor? Ja, men det här kan du först se det här då. Det här är prisutvecklingen. Då har vi den enda kraftslaget som går upp, det är kärnkraften. Och så har vi två, det är några kraftslag som går ner. Solen går ner hur mycket som helst. Vinden går ner också jättemycket. Sol är alltså den billigaste kraftslaget som...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Någonsin har producerats i världshistorien nu. Det är vad solen är.
Men har vi möjlighet då i kalla mörka Sverige att utnyttja sol på det sättet? Dessutom när man gör... Alltså alla energislag medför ju givetvis negativa miljöeffekter. Det är du med på, antar jag.
Så är det ju.
Det finns ingenting som är helt liksom, neutralt.
Det är därför jag säger att man ska effektivisera först. Men ja.
Ja, men, så jag menar, om du ska smälla upp ett solkraftverk till exempel, då måste du ta mark i anspråk. Och mark kan man ju använda till annat. Mm, eller låta det växa träd på om man så behagar. Liksom.
Absolut.
Så även det medför ju... Och är det inte subventioner, säger du då, som gör att vindkraft och sol...
Nej, nu pratar jag... Alltså om du tittar på svenska investeringar nu, då är de helt utan subventioner. Elcertifikatsystemet...
I vindkraft?
Elcertifikatsystemet är avslutat nu.
Okej. Okay.
Varje beslut som från och med nu tas på helt marknadsmässiga grunder.
Så det betyder att vind och kärnkraft konkurrerar nu med varandra på helt jämlika
absolut
villkor?
Absolut. Om någon är subventionerad så är det kärnkraften. Det är staten som går in som försäkringsgarant. Det är ganska stora summor pengar. Så att om du tittar och jämför vind och kärnkraft i Sverige idag så är det lika förutsättningar för båda.
För det... Ja, det är inte vad jag har fått fram, kan man säga.
Ja, men tyvärr, du lyssnar ju bara på Chang Frick, så att
nej,
det är
skojar. Det gör jag faktiskt inte, utan jag förstod att alltså, det duger inte som källa i den här debatten, är jag rädd. Däremot så, Sverige allt närmare effektbrist på el, här har vi den. Ja.
Mm. Är det Svenska Kraftnät eller?
Det här är någonting som kallas för Gnosjökommissionen.
Mm.
Och då har vi i alla fall en professor emeritus i energi och miljö från Chalmers som har skrivit under.
Mm.
Och då har vi inte ens kommit in på det här med att vindkraft producerar ju el när det blåser.
Mm, ja. Exakt.
Och kärnkraft kan du kontrollera elen på liksom eltillförseln.
Mm, i viss mån, ja. Mm.
I viss mån, men i alla fall tillräckligt för att hålla igång industrin i södra Sverige.
Mm.
Ja.
Mm.
Och det är ju en också ekonomisk och säkerhetspolitisk fråga att kunna göra det. Att kunna liksom garantera sina medborgare att man kan leverera el som är grundläggande i ett modernt samhälle.
Mm.
Ja. Och kan vi verkligen göra det med vind?
Ja, precis. Det här är ju en jätteintressant fråga. Alltså, ja. Det är ju den springande punkten här. Om vi nu ska bli 100% förnybara, vilket jag tycker att vi ska bli, då måste vi ju hantera det. Det är ju många som är så här, aha Lores, nu satt jag dit dig när det gäller att det inte alltid blåser. Men det är klart att det känner jag till. Och alla som liksom jobbar för 100% förnybart är ju medvetna om den problematiken.
Mm.
Och då ska man ju säga, vad kan man göra då? Jo, men dels så handlar ju jättemycket om att liksom ändra beteendet på marknaden. Så att om man tittar bara, om man liksom bortser från kraftslag, och så inser man att okej, vi kommer ha mycket vind i systemet oavsett om vi vill det eller inte. Vad är det mest effektiva sättet att hantera det? Ja, då är det beteendeförändring egentligen. Helt enkelt att företag, konsumenter, hushåll anpassar sin användning. Det är inte alltid kul, det är ingen politiker som vågar säga det, därför att det är liksom en tråkig sak att säga, men det är det mest kostnadseffektiva. Men utöver det så kan man ju förstås jobba jättemycket med lagring. 3000% ökar investeringarna i vätgas jorden över närmsta 3 åren. Alltså det är en enorm boom i vätgas. Och det är alltså ett sätt att lagra elen helt enkelt. Då vet vi att blåser väldigt mycket under vissa stunder, då producerar vi vätgas, så lagrar vi det till de stunderna där vi inte har så mycket vind.
Men där är inte vinden än, eller hur? Alltså därför att vi har ju problem i södra Sverige nu. Det har ju varit stora rubriker hela sommaren, om inte du då anser att det bara är svensk näringsliv som gnäller.
Ja, det finns någon viss portion av gnäll, skulle jag säga. Ja, men det måste man ju komma ihåg här, är att näringslivet...
De har sina intressen.
De vill ju ha så billig el som bara kontinuerligt producerar.
Ja.
Och historiskt sett så har det kunnat tillgodoses genom att staten subventionerar den typen av el. Alltså kärnkraften har varit subventionerad historiskt sett. Så att, jag menar, det är klart att de har ju jätteintresse av det. Och de vill heller inte bygga ut så mycket nät. För att de vet att det är de som kommer få delvis betala för den utbyggnaden helt enkelt. Så att, det är klart att näringslivet har ju ett intresse av att bara hålla igång kärnkraften hur länge som helst. Och producera helst nya kärnkraftsreaktorer om staten betalar. Det byggs ingen kärnkraft om inte staten är inblandad nu för tiden. Den är för dyr helt enkelt. Ja, situationen i södra Sverige. Men det är en utmaning, absolut. Men den beror ju väldigt mycket på att kärnkraften inte har levererat tillräckligt. I somras så berodde det väldigt mycket på att det var flera säkerhetsproblem i kärnkraftsverken. De var tvungna att stänga ner.
Jo, men alltså, är det inte så att ni straffar kärnkraftverken lite?
Hur? Vi har tagit bort effektskatten.
Ja, men till exempel, för det första så stänger ni ju ner reaktorer.
Hur då?
Ringhals ska vi stänga ner nu.
Det är inte vi som har gjort. Det är marknaden.
Men, är det marknaden som har stängt ner Ringhals?
Alltså, gång på gång på gång säger Vattenfall att detta är ett marknadsmässigt beslut. Vi har inget med det att göra. Alltså, ja, vi politiker...
Herregud, Vattenfall är ju statligt ägt.
Ja, men menar du att vi som... Alltså,
nej. Jag förstår att ni som politiker inte kan kliva in i styrelserummet på Vattenfall och börja domdera och säga hur ni vill att det ska se ut i världen. Det förstår jag också.
Ja.
Men jag menar, Vattenfall är ändå en statlig aktör. Så, och det måste ni ju veta om. Det finns... givetvis incitamentstrukturer knutna till att ni äger det företaget. Och den politik ni driver och det ni signalerar är att kärnkraft är ingenting vi är intresserade av. Då blir ju kärnkraften eftersatt, eftersom du själv säger. Det är staten som i så fall ska bygga kärnkraft.
Mm. Ja, helt ärligt talat, jag vet inte hur de resonerar. Det är klart att de kanske känner en influens från staten när det gäller att man har ett mål om 100% förnybart. Men det går ganska snabbt att konstatera att de har ju till exempel inte ett eget mål om 100% förnybart. De säger att de vill bli fossilfria. De säger inte 100% förnybara.
Hur går det med kolen i Polen?
Nu ska de ju stänga ett av sina gigantiska kolkraftverk i Tyskland, Vattenfall. Okay. Väldigt, väldigt kul.
Tycker du? Kul. Ja, vad tycker tyskarna?
Ja, det är faktiskt deras eget initiativ.
Jo, men hur har det gått med deras då, vad ska vi säga, övergång till 100% förnybart? Jag kommer inte ihåg det tyska ordet för det nu.
Energivände.
Ja, precis. Ja,
det har gått ganska bra ändå. Jag hade nog inte gjort exakt som de har gjort. Det man ska komma ihåg med tyska energivände är att den började ju långt innan Fukushima. Alltså de beslöt, och det handlar inte om, primärt om kärnkraften, utan det handlar om att stötta förnybara. Alltså den här prisutvecklingen som jag precis visade dig, med så här drastiska prissänkningar på vind och sol, den beror på tyskarna.
Ja, men när du stöttar ett energislag, då blir det ju automatiskt ett straff mot ett annat energislag. Därför att de är ju konkurrenter.
Ja.
Så om du ger liksom 2 stycken långdistanslöpare, och så ger du, de ska tävla mot varandra, så ger du en av dem doping.
Ja.
Ja. Då kommer ju den personen ha en fördel mot den andra, oavsett hur mycket den andra tränar.
Så är det.
Och ni stängde ju i så fall ner de här elcertifikaten för vindkraft i år.
Mm.
Ja. Hur kommer det sig då att kärnkraften har blivit dyrare under tiden? Tror du inte de sakerna har påverkat varandra?
Mm. Ja, men alltså, de här siffrorna som jag pratade om tidigare, det handlar ju om nya reaktorer. Alltså, problemet för kärnkraften i Sverige idag är att den är dyrare i drift än vindkraftverken. Alltså, när vinden blåser, då är det ju nästan gratis att producera el. Ja. Det är det inte för en kärnkraftverk. Det finns en jätteintressant... Alltså, för att helt greppa detta så ska man förstå hur elmarknaden funkar, alltså när det gäller uppköp av el. Och då är det så att man vid varje given sekund så sker en auktion. Och så säger man, okej, vi behöver x antal kilowatt, eller vad det nu kan vara. Och så säger man, vem kan producera det billigast? Och då kommer ju solen och vinden in direkt om de har goda väderförutsättningar. Och det som det betyder för marknaden, det är att de kraftslag som kan komplettera sol och vind, det vill säga liksom dra upp och ner sin produktion, de kommer vara positivt, liksom, det kommer bli positivt för dem. För då kan de säga, men vi drar, snabbt, då drar vi ner vår produktion nu när det blåser som mest. Och så ökar vi det när det inte blåser. Det är vattenkraften. Vattenkraften är briljant i ett sånt system. Kärnkraften inte. Därför att kärnkraften kostar ganska mycket att stänga ner och sätta på. Så att kärnkraften straffas av att den
vattenkraften,
inte klarar...
enligt min research, är uppenbarligen också, jag instämmer, eller i alla fall de forskare jag har hittat instämmer. Ja. Vattenkraften är det, men där har vi ett energiöverföringsproblem tydligen mellan olika stamnät i Sverige. Så vi kan liksom inte skicka hur mycket kraft som helst från Norrland ner till södra Sverige, och då spelar det ingen roll. Liksom.
Och det är precis ett av skälen till att vi hade problem i somras. För då låg mycket av kärnkraften nere i södra Sverige, och då fick vi inte ner elen helt enkelt. Vi hade fortfarande en överskott av elproduktion, men vi fick inte ner den helt enkelt.
Ja, men nu har MP ändå snart suttit, det är väl 6 år i regering. Ja. Inte du personligen, så du är inte ansvarig för det.
Jag
det
kan
är...
väl vara lite ansvarig ändå.
Ja, okay. du får vara med på ett hörn. Men 6 år, så varför inget förslag på att förstärka stamnätet eller göra någonting åt det här då?
Ja, men faktum är att jag släpper en energirapport nästa vecka. Och då kommer jag tror att det kommer säkert vara ute när du publicerar den här podden. Men då kommer vi med massa förslag på hur vi ska hantera just de utmaningarna. Hur gör vi med lagring? Hur gör vi med flexibilitet på marknaden? Hur gör vi med, ta sommarens exempel. Det som hände, jag tror att du och Jean Frick pratade om det när ni pratade kärnkraft. Men det här med vad som hände i somras var ju att kärnkraften låg ner i södra Sverige.
Mm.
Då fick vi inte ner elen. Ett av skälen till att vi inte fick ner elen var att vi inte hade spänning i nätet nere i södra Sverige. Det skulle man kunna lösa ganska enkelt och kostnadseffektivt genom att installera spänningsstabilisatorer heter det. Och då hade man hållit uppe spänningen i nätet, och då hade man kunnat föra ner mer el. Alltså, det där är ju såna, så här, det är väldigt nördiga
men ändå viktiga och borde ha löst.
Jätteviktiga grejer.
Om man nu ska byta, för det är ju det vi pratar om när vi säger att vi ska gå från till exempel olja i världen till vad det nu blir för dominerande energislag som inte är olja.
Mm.
Så det är ju, alltså det är ju alla våra samhällen, hela civilisationen går på olja och har gjort det i 100 år.
Mm.
Så det är ingen liten operation. Nej. Vi pratar om.
Nej.
Det är en enorm operation.
Mm.
Dessutom när det kommer till så här klimat, det är inte så att jag förnekar att det finns förändringar i klimatet. De pågår ju hela tiden. Även om vi inte fanns så skulle de pågå. Och jag är säker på att vi påverkar en del. Lite mer än till exempel myskrottor. vi har ett lite större klimatavtryck.
Vi balanserar det.
Men klimatet är ju ett av världens mest komplexa system. Och du pratar med en art där de flesta av oss fortfarande inte kan knyta skorna. Alltså bokstavligt talat. De flesta vet inte exakt hur man gör en sån knop.
Nej.
De gör åt fel håll oftast.
Ja, en av mina bästa kompisar kan aldrig knyta ordentligt. Nej, jag blir helt tokig.
Så förstår du liksom vilken utmaning du står inför? Mm. När du, för en del av Miljöpartiet och miljörörelsen i stort uppfattar jag, de tänker att bara man får upp medvetandet om miljöproblem bland de flesta människor, så kommer människor automatiskt att börja agera annorlunda. Och jag är inte så säker på att det funkar. Eller
jag är med dig. 100%.
Ja, men det är det, alltså där kanske vi skiljer oss åt i förslag på det. Men okej, vad menar du när du säger att du är med mig 100% här?
Nej, men jag menar, det finns ju jättemånga inom miljörörelsen som är så här, bara vi informerar folk mer så kommer det lösa sig. Nej, det är inte det det handlar om. Alltså människor, det finns ju jättemånga människor som är medvetna om klimatkrisen men som inte bryr sig ett dugg. Det är därför jag säger att det behövs politik. Det är där du och jag kanske också skiljer oss, men alltså... Det är ju helt orimligt att tänka sig att alla ska ha något eget jävla ansvar för världens största kris. Alltså det är ett gemensamt problem. Det måste ju lösas med gemensamma åtgärder.
Mycket möjligt att du har rätt, i alla fall om man ser det som ett problem. Men då måste jag fråga här. Därför att en del av elektrifieringen, det är ju att vi går över och gör elbilar istället för bensinbilar. Och idag så är det ju, i England till exempel så hittade jag ett rätt intressant exempel som jag ska leta fram här nu.
Mm.
Och där är det i princip så här att när det kommer till elbilar, vid tillverkningen redan där så producerar de dubbelt så mycket koldioxid som en bensinbil. Om man sen ser på livslängden och kör den elbil lika länge som man kör en bensinbil, då släpper den ut 20% mer koldioxid under sin livstid.
Elbilen?
Ja.
Nej, det stämmer inte. Det stämmer absolut inte.
Det var vad jag hittade. Nu ska vi se vad han heter.
Det finns en jättelång debatt om det där. Och det finns, men alla seriösa bedömare menar att om du tittar på livscykelperspektiv, då är elbilen nästan alltid att föredra.
Det beror ju, men alltså, elbilen är ju bara energisnål beroende på vilken el du matar den med. Matar den med kolel, då spelar det ju ingen roll. Då kan du jämföra den med en bensinbil rakt av i princip.
Mm, fast en elektrifierad motor är 70% mer energieffektiv ungefär än vad en förbränningsmotor är. Så att även om du går raka spåret från bensin till kol-el, om du säger att du har el, vilket knappt finns längre i Sverige, i världen idag, om du har elproduktion som bara är producerad av kol, då har du fortfarande en klimatvinst.
Okay.
I driften. Sen så stämmer det precis som du säger, att du har en liten större ökning av utsläppen i produktionsfasen. Den är fortfarande ganska liten om man tittar på hela...
Dubbelt så stor.
Ja, men om du
alltså är, mer än dubbelt så stor. Faktum är att jag tror det var... Vad var det? Det var 30 000 pounds koldioxid för att tillverka en elbil. Och 14 000 pounds för att liksom göra... Så det är mindre än hälften för att göra en bensinbil.
Ja, precis. Och jag kan inte de exakta siffrorna. Men om du tittar på livscykelperspektivet så är de utsläppen relativt små om du tittar på alla utsläpp som en bil för med sig under sin livstid. Är du med? Så att en bil är problematisk oavsett hur den produceras. Men den är bättre om det är på el ändå.
Men här är grejen.
Ja.
En elbil har kortare livslängd.
Fast har den verkligen det?
Ja. De har mycket kortare livslängd. Så om du ska köra en elbil, jag tror det var...
Vad är det som är kortare? Är det själva batteriet?
Ska vi se här.
Då får du byta ut batteriet.
Om en EV, alltså en electric vehicle,
ja,
körs 50 000 miles över sin livslängd, så kommer det sammantaget med de stora liksom, initiala koldioxidkostnaderna för tillverkning eventuellt då framöver att släppa ut mer koldioxid i atmosfären än en lika stor bensindriven bil som körs samma antal miles.
Ja,
jag tror antalet miles när jag konverterade det var 50 000 miles, det blir 80 000 kilometer, så 8 000 mil.
Mm. Nej, jag vet inte vad du har för källor, men
den här källan var, och det kan jag säga, det var Michael, vad heter han? Michael Healy på Michael Kelly, Emeritus Prince Philip Professor of Technology at University of Cambridge.
Mm.
Så jag menar, han känns inte helt oseriös. Jag vet att det är att vädja till auktoriteter, men eftersom du är expert på det här området och jag bara är en googlare, så tänkte jag att jag tar dem som verkar störst i världen bara.
Mm. Ja. Alltså det har gjorts jättemånga sådana här undersökningar. Och liksom alla de som är, alltså de som jobbar med det på forskningsnivå, om man tittar liksom på de institut och de tankesmedjor och de som liksom, när de gör sammanvägningar av forskning, då konstaterar de alltid i slutändan att elbilen är att föredra. Alltså det är...
Men varför? Jag har med min begränsade förståelse gått in i massor med forskningsrapporter och jag har försökt reda ut det här. Och,
Men det är av den enkla anledningen att elmotorn är så mycket mer effektiv än förbränningsmotorn. Och utöver det, för varje dag som går så minskar det fossila inom elproduktionen. Om du kör en elbil i Sverige så får du inte liksom en droppe fossilt i din i elproduktionen, nästan. Vi är väl, vad är det, 98%, 99% fossilfria i elproduktionen i Sverige.
Utom de dagar vi importerar då? Från.
Nej, men det här är på aggregerad nivå. Så det är även inkluderat de dagarna vi importerar.
Okej, okay. Men då går vi vidare. Därför att alla de här elbilarna, de ska ju drivas av batterier. Yeah. Och de här batterierna, de görs av sällsynta jordartsmetaller. Som de kallas för. De är tydligen inte sällsynta överhuvudtaget. De finns överallt på hela jorden. Men de här grejerna, de tas ju ut med hjälp av gruvdrift. Och gruvdrift är automatiskt en av de koldioxidtyngsta, alltså mest intensiva produktioner som, eller industrier som finns. De är smutsiga och de är farliga. Utöver det här så har vi transport. Smutsig, farlig. Och sen så kommer vi till separering. Alltså när man ska liksom... ja, de smälter väl eller skickar de här genom olika vattenfilter och separerar ut de tungartsmetaller de ska ha liksom, för att göra de här batterierna. Och idag så är bara 1% av den engelska bilflottan, det är det här exemplet, jag försökte räkna om det till den svenska sen, men det är ungefär 1% av den engelska bilflottan som är elbilsdriven.
Mm.
Och ska du då liksom, så här säger den här professor Kelly, if we replace all the UK vehicle fleet with EVs, alltså electric vehicles, och antar att de är de absolut mest resurssnåla och det är nästa generations batterier, då behöver vi fortfarande dessa material. Ungefär 2 gånger så mycket den globala produktionen av kobalt, eller kobolt som det heter på svenska, tror jag.
Mm.
Tre fjärdedelar av världens litiumproduktion. Nästan hela världens produktion av neodymium, som det här är första gången jag överhuvudtaget hört talas om neodymium. Möjligtvis utom när jag försökte lära mig periodiska tabellen. Och mer än halva världens kopparproduktion 2018. Och det här är om vi ska elektrifiera bara den engelska bilflottan.
Mm.
Och de här sällsynta jordartsmetallerna, de är tydligen, om de inte är sällsynta så är de i alla fall sällsynt smutsiga när man ska bryta upp dem.
Mm.
Och det gäller nickel, kobalt, därför att ofta läcker det ut ett ämne som heter torium. Och torium är svagt radioaktivt.
Mm.
Och sen så har vi de säkerhetspolitiska aspekterna av det här. För idag så är det så att Kina kontrollerar hela värdekedjan. Från brytning till färdig produkt av de här högteknologiska elementen som vi behöver. Och det är ett säkerhetspolitiskt problem som Trump märkte bland annat i det här handelskriget han drog igång med dem. Därför att han var tvungen att liksom säga att men vi rör inte just sällsynta jordartsmetaller, för där kan vi inte röra er.
Mm. Mm.
Så de här sällsynta jordartsmetallerna, de liksom produceras idag i en av världens grymmaste diktaturer helt enkelt.
Mm. Mm.
Och utöver då att det är ett säkerhetspolitiskt problem om hela, ja, låt oss säga, våra pansarfordon ska plötsligt vara eldrivna och så är vi beroende av kinesiska batterier till dem.
Mm.
Så det är många frågor här, förstår du? Så här, när vi ska gå över, ska vi göra om hela bilflottan till elbil, ja, då måste vi bryta jävla massa jordartsmetaller. Det ska smällas upp gruvor i nästan vartenda land. Då.
Ja, och
idag så produceras de här av några av de sämsta länderna på jorden. Så där sker troligtvis ingen miljövänlig brytning. Så hur liksom, förstår du liksom, alltså för det är det som slår mig framför allt när jag läser såna här saker. Det är magnituden av problemet.
Mm.
Idag som det ser ut så är det ju liksom så att de skatterabatter vi ger på elbilar, det är ju liksom arbetarklassen och medelklassen. Och damn you för att tvinga mig att göra en klassanalys. Men det är vi som då finansierar rika människors bilar.
Nej, det stämmer inte. Det är helt fel.
Okay.
Det är ju rika människors bilköp som subventionerar elbilsköp.
Är du säker på det?
Ja.
Men räknar du allt på Jan Emanuels Lamborghini nu? Eller var kommer det här ifrån?
Nej, om du köper en törstig bil, då får du betala extra mycket skatt. Och de skattepengarna går direkt till bonusen. Alltså vi har gjort ett Robin Hood-system helt enkelt. Ta från någon som släpper ut mycket, ge till någon som släpper ut lite.
Menar du den här rabatten på 60 000 som ska dras av inom första året när man köper en elbil?
Exakt.
Den som nu alla partier vill förbjuda elbilsexport, privat elbilsexport för.
Precis så.
Och varför vill ni göra det då?
Ja, men får jag bara börja med att bemöta allt annat som du sa?
Ja.
Det var en lång radda där.
Ja, men det har varit mycket informationsinhämtning de här 2 dagarna.
Ja, jag förstår det. Så typ, ja, men, det första är så här, jag ger det helt rätt. Alltså, jag menar, det här är problem. Och bara för att backa ännu lite tillbaka så känns det så här. Miljöpartiet tycker inte att det finns hållbara bilar. Det är ju precis, det här är precis skälet till att vi säger det är bättre om vi går, cyklar och tar kollektivtrafiken. Därför att det absolut hållbaraste sättet är att byta från de bilar som vi har på marknaden idag till kollektivtrafik, gång och cykel. Sen har ju vi respekt för att alla inte kommer kunna göra det. Och givet alternativet att fortsätta med fossila bilar så är fortfarande elbilen bättre. När det gäller allt det som du pratar om, säkerhetspolitiska aspekter, konfliktmineraler, det kallas ju också konfliktmineraler just för att
det är som blood
diamonds. Det är inte bara, ja men exakt, ja. Det är inte bara Kina utan det är liksom Kongo och så vidare.
Ja, absolut.
Precis, så det är ju massa skit helt enkelt. Men allt det skulle också kunna sägas om den olja som idag går till svenska transporter. Det är Ryssland som kontrollerar den. Det är skurkstater i Mellanöstern som vi inte vill vara beroende av. Det pumpas upp under värdelösa förhållanden. Mänskliga rättigheter kränks. Vi vill absolut inte vara beroende av det där. Idag är svensk transportsektor alltså väldigt beroende av x antal skurkstater.
Ja, men så då...
Och det är därför vi säger, det beroende ska vi inte ha. Sen vill vi inte skapa samma beroende när det gäller batterier. Utan vi vill hellre då att man ska ta gång cykel och kollektivtrafik. Men vi kommer behöva batterier ändå. När det gäller just det, så bara för att liksom lite bemöta allt det du säger, så kan man säga så här. Vi har tusentals gruvor redan idag runt om i världen. Bara i deras slagghögar så finns jättemycket av de här produkterna. Bara i Sverige, om du tittar igenom alla slagghögar som ligger i Sverige, så skulle du kunna tillgodose behovet i Sverige, eller hälften av allt behov i Sverige, bara genom att titta i slagghögarna. Alltså det finns massa potential. Och utöver det, här kommer cirkulär ekonomi in igen. Vi måste bli bättre på att ta tillbaka det som finns på marknaden, göra om det till ett nytt batteri ut på marknaden igen. Så att det är problem, jag håller helt med dig, det är en jätteutmaning, men det finns också lösningar.
Ja, men det är det. Jag började tänka på lösningar. Nej, men allvarligt. Ja, varför inte? Liksom? Ja. Så, för då är det så här. Då kan man ju bryta sällsynta jordartsmetaller i Sverige till exempel. Det är ingenting vi gör idag. Vi skulle kunna borra under Gudrun Schymans hus på Österlen till exempel.
Ja, där finns det väldigt mycket vanadin. Ja, verkligen.
Ja, så, men det motsatte sig Gudrun Schyman. För hon vill inte rädda miljön.
Du såg SVT.
Det gjorde jag.
Ja, just det. Jag kommer ihåg. Var jag med i det? Nej, det var jag inte.
Nej, det var du nog inte.
Jag är nästan kränkt att inte jag var.
Men,
jo, det var jag visst.
Var det?
Jag var visst med i den debatten.
Okej, jag kommer ihåg Gudrun Schyman väldigt tydligt. Hon var emot det där i alla fall. Ja. Men var det mer som var med? Per Garton? Var det inte Per Garton som var med?
Det var någon... Jo, det var någon Per Garton, tror jag.
Ja. Men så vad jag menar är... Ja, men då, och det, av säkerhetspolitiska och energimässiga skäl så borde vi ta över produktionen själva. För vi är ett högutvecklat land, vi borde kunna framställa det på ett mycket mer miljöofarligt sätt. Helt neutralt kommer det inte bli än de här andra länderna. Varför gör vi inte det? Jag menar, vill vi ha mer gruvdrift? Kan du tänka dig mer gruvdrift i Sverige av till exempel sällsynta jordartsmetaller?
Det här är på riktigt en svår fråga. Alltså det här är, när jag säger svår fråga så menar jag det är någonting som vi jobbar, eller som är svårt för oss. Alltså
ni måste bestämma er.
Det är liksom,
för ska ni ha alla de här batterierna så måste ni ha gruvdriften.
Ja.
Och sen så måste ni ha förädlingen.
Ja.
Ja.
Och då måste kommer transporterna.
Ja. Och då har vi ett helt nytt energislag. Och då kan vi plötsligt jämföra dem. Olja, supersmutsigt, livsfarligt, skurkstater.
Mm.
Sällsynta jordartsmetaller.
Mm.
Livsfarligt, smutsigt, skurkstater.
Mm.
Kanske lite mindre koldioxid. Men det jag fick fram på koldioxidutsläppen från sällsynta jordartsmetaller, det var att i princip så kan man se den industrin som subventionerad jämfört med olja idag. Inte om du tar in covid. Men fast om du tar in covid så måste du räkna med att Zoom-möten kommer inte folk att nöja sig med i framtiden. Det har vi lärt oss under covid.
Fast oljan möte. Är enormt subventionerad. Enormt globalt. $600 miljarder alltså, per år. Alltså det är liksom bara, det bara flyger in pengar i oljeindustrin. Även innan covid. Alltså 100%. Men med det sagt, jag håller med. Det här är liksom en utmaning för vårt parti och för vår liksom, politik. Vi måste finnas en avvägning här. Vi behöver de här mineralerna. Hur ska vi hitta dem? Då vill vi inte vända oss till Kongo. Vi vill helst inte bli beroende av Kina och så vidare. Och då skulle jag säga så här. Jag tror inte vi kan bryta på Österlen. Jag tror inte vi kan bryta i Jämtland heller.
Därför alltså Gudrun Schyman kommer inte leva för evigt.
Nej, men, jag tror ändå så här. Österlen har den absolut mest produktiva jordbruksmarken i Sverige. Det är ett kulturlandskap. Det är otroligt, det är viktigt på massa olika sätt. Men det finns områden, Bergslagen, alltså det finns områden där vi skulle kunna bryta. Och det finns projekt där företag faktiskt projekterar för att bryta. Så att jag tycker i konsekvensen samt så kan inte vi stänga dörren för det. Men det måste ske hållbart och så vidare.
Okay.
Men bara snabbt, Northvolt är ju ett spännande exempel. Som ju liksom, som ska producera enorma mängder batterier i Sverige. Och de säger så här, vi kommer behöva jättemycket konfliktmineraler. Men vi siktar på att vara 50% cirkulära redan 2030. Så att 2030 ska de, av allt det de producerar så ska 50% vara återanvänt från befintliga batterier. Så att så här, vi ser också en enorm teknikutveckling. Alltså kobolt till exempel. BMW och Tesla har redan gått ifrån kobolt. De använder andra metaller. Så att varje dag så sker en teknikutveckling som innebär att man behöver mindre metaller, andra metaller.
Och jag är helt för teknikutveckling.
Ja, vad bra att
du kom. Nej, men det är jag verkligen. Jag tycker det är kul med olika energislag också. Och uppfinningar överlag. Men vad jag menar är att när man går över, alltså om vi ska göra hela liksom, världens fordonsflotta då till eldriven, då kommer ju det eventuellt skapa lika stora problem som oljan har gjort hittills.
Inte lika, men det kommer tror jag. Inte lika, men det kommer absolut skapa problem.
All right, men du är helt med på det.
Ja, alltså, vi kommer ju bara motarbeta problemen så mycket vi bara kan. Men alternativet till att elektrifiera, det är 3-4 grader varmare planet. Och det är otänkbart.
För dig. Jag har ischias. Jag gillar när det är varmt.
Okay. Men... Så brukade Putin också säga back in the days. Ja, jag bor i ett nordigt land. Det är ju härligt om det blir lite varmare.
Men han säger inte det längre, eller?
Nej, jag vet inte. Det var länge sedan jag kommit
ihåg. Han sitter väl fortfarande på världens största bensinmack, eller? Ja, en av de större,
han
i alla fall.
Säger väl säkert det fortfarande.
Ja, nej, men och när det gäller den här rabatten då, för det här är ju ändå någonting som alla partier i Sveriges riksdag är överens om, som jag har förstått det, det är att man ska inte längre få köpa en elbil i Sverige, köra den i 6 månader till ett år och sen sälja den till exempel Norge och utnyttja den här skatterabatten däremellan. Mm. För då tjänar man pengar på det. Liksom, den här skatten har skapat vad vi ekonomer kallar för en arbitragemöjlighet. Mm. Ja. Och jag förstår inte varför ni alla vill förbjuda den här exporten.
Ja, men därför att alltså så här, det är klart att om du bara tittar på klimatet så gör det ju nytta även i andra länder.
Exakt.
Så att visst, det skulle man kunna ta som argument då.
Alltså tanken är ju att vi svenskar ska betala för lägre koldioxid i atmosfären. Ja. Och då spelar det ingen roll om bilen körs i Norge, Holland, Tyskland eller Sverige.
Mm. Men sen är det så här, menar, varje land måste ändå ha något som helst ansvar för sin egen klimatpolitik. Alltså vi måste ju ändå minska de svenska utsläppen. Så att så länge en klimatbil som ändå är subventionerad fast via det här systemet då, så länge den gör nytta för svensk klimatpolitik så bör den rulla på svenska vägar. Utöver det så har vi hela luftkvalitetsaspekten. En elbil som kommer in i Stockholm bidrar enormt till att förbättra luftkvaliteten i staden. Så att det finns flera skäl till att vi vill liksom få in den här, alltså skiftet på inom transportsektorn, och då är det ju inte bra om vi subventionerar det och sen så flyttar det utomlands direkt.
Stockholm har kommit längst i att ställa om sin fordonsflotta till el, alltså det privatpersoners då.
Tack vare det här systemet.
Ja, men det är bara 6,4% förra året, tydligen, enligt Motormännens Riksförbund eller något sånt där.
Av nybilsförsäljningen, eller?
6,4% av fordonsflottan.
Ja, men det är för att vi har så många gamla bilar. Som, jag menar, det var ju det var något år sedan som vi införde det här systemet. Sen dess har det ökat. Om du tittar på nybilsförsäljningen i år i Stockholm, 70% laddbara fordon.
Och hur många fordon är en årsförsäljning i relation till den totala flottan?
Ganska marginell, men det är ändå, om du tänker 350 000 bilar tror jag man brukar prata om som säljs varje år. Och vi har ungefär 5 miljoner bilar på svenska vägar. Så att det är ju väldigt mycket gammal skit som måste bort helt enkelt. Så det kommer ju ta ett tag. Men man brukar prata om, jag tror, om jag får gissa så tror jag att det kommer inte säljas en förbränningsmotor i Sverige inom bilparken om 6 år. Då kommer det vara slut.
Hur nära är vi våra koldioxidklimatmål nu?
Vi ligger ändå i linje med dem. Så att vi, nu ser det ut som att vi minskar utsläppen i år 10%. Det är ju mycket på grund av corona naturligtvis. Men om man tittar på liksom den politiken vi har och på prognoserna så ser det ut som att vi ligger ungefär i linje med våra klimatmål.
Så varför ska ni bygga höghastighetståg?
Ja, men det är ju ganska... Det är så här,
för det kommer ju ta 5-6 decennier att göra det, eller?
Ja, det beror på hur man gör det. Spanjorerna bygger på 5 år, liksom, man skulle kunna göra det.
Och gjuta betong?
Ja, det kommer ju vara en
klimatskull. Det är koldioxidintensivt.
Ja. Men för mig är, om jag är helt ärlig, för mig är inte höghastighetsbanorna främst en klimatåtgärd. Det är en samhällsbyggnadsåtgärd. Jag vill att mina barn ska kunna transportera sig mellan Stockholm och Göteborg hållbart och snabbt. Det är väl en härlig, liksom ett ideal för ett samhälle tycker jag.
Så varför inte en sån här Elon Musk-loop med en pneumatisk tunnel som bara skjuter iväg folk till Helsingfors på 10 minuter?
Ja, då får vi snacka kanske 100 gånger investeringskostnaden skulle jag tippa. Något sånt ligger på.
Ja. Som libertarian så tycker jag att en av de få saker man får investera i som stat är infrastruktur. Så
det är... Ja, men där är vi överens.
Ja, alltså, vi är överens om att man får investera i infrastruktur. Det behöver inte betyda att man ska investera i infrastruktur eller höghastighetståg. I alla fall inte med motiveringen att det ska sänka koldioxiden idag, för det kommer den inte göra.
Nej, inte på många år. Det hör du rätt.
Så, för... Jag hittade en rapport från Timbro och du borde vara van att möta dem och du borde kanske tycka att de har inte så mycket att komma med när det kommer till klimat. Men jag tänkte dra i alla fall några av deras punkter. Jag bara tagit ut punkterna i det är från 2016. Och där börjar de då, anslaget är att det finns ett brett politiskt stöd för principen om att förorenaren betalar, det vill säga idén att den som skadar miljön ska betala en skatt som motsvarar miljökostnaden.
Det finns ju inte ett brett politiskt stöd för det, men skitsamma.
Okay. En konsekvent tillämpning av förorenaren betalar principen i Sverige skulle enligt Timbro i alla fall innebära en sänkning av skatteuttaget från miljöskatter från 79 miljarder till 40 miljarder, det var 2016. Och deras analys visar i alla fall att miljöskatterna borde sänka koldioxidskatten ungefär 3 gånger högre än den vetenskapliga uppskattningen av miljöskadan av koldioxid. Bensinskatten tyckte de bör sänkas med 2,50 kronor per liter om den ska motsvara bilismens samhällsekonomiska kostnader. Och de tycker heller inte att det finns något skäl att ha en särskild skatt på elektricitet eftersom el i sig inte skadar miljön. Varje energislag bör beskattas efter sina miljökostnader genom exempelvis koldioxidskatt. Och då kommer de givetvis fram till att skatterna på kärnkraft och vattenkraft borde vara lägre. Och idag är de istället högre. Och idag var ju då 2016 och nu är elcertifikaten borta. Så vi får se hur det går. Men vad tänker du om de här slutsatserna?
Ja, alltså det där beror ju väldigt mycket på vad man då väger in som parametrar i när man ska liksom värdera samhällsskadan. Och nu kommer inte jag ihåg exakt. Jag kommer ihåg att jag debatterade väldigt mycket med Timbro när de släppte den där. Men då kan man liksom vända sig till vissa nationalekonomer som liksom gör en kalkylering. Hur mycket skadar ett ton koldioxid som släpps ut nu kommande generationer till exempel? Hur mycket värderar vi den skadan helt enkelt? Mm. Och då räknar de med att den värderar... Det, alltså, många av dem räknar med en väldigt liten skada. Så då, det man gör då är att man helt enkelt tittar på liksom påhittade skador. Liksom, och sen så går man inte efter klimatmålen till exempel. Man skippar klimatmålen, man skiter i dem. Och så tittar man på det. Och sen vet inte jag tror dessutom så att jag tror inte de väger med till exempel luftkvalitet, buller, alltså alla sådana saker som också är väldigt så här, skadligt för samhället på olika sätt. När det gäller då det här, ska man liksom bortse från klimatmålen och bara titta på värderingen av utsläppen? Nu har ju myndigheterna höjt värderingen väldigt kraftfullt. Så att sen om de skrev den där så har värderingen femdubblats tror jag, något sånt där. Så är det ju ändå så här att vi har klimatmål och de baserar sig på Parisavtalet bland annat. Och en del i det är att det finns en global liksom bördfördelning eller ansvarsfördelning. Där vi säger att okej, det är de rika länderna som har släppt ut mest historiskt. Det är vi som släpper ut mest fortfarande. Mm. Därför har vi ett större ansvar att minska snabbare än fattigare länder.
Mm.
Och det är just därför som klimatmålen har en relevans. Alltså att vi måste sätta klimatmål som gör att världen totalt sett kan nå noll omkring 2050. Helst tidigare, men realistiskt 50 eller 60 kanske.
Vad händer annars?
Ja, nu är vi på väg. Alltså FN släppte en rapport igår. Och den visar att vi är på väg till 3,2 graders uppvärmning just nu. Det är inklusive målen som finns.
Ja, men vad innebär det? Alltså, vad är det du ser framför dig? Jag försöker avgöra här om du tror på Gaia-principen eller Medea-principen. När det kommer till klimat, liksom.
Du får berätta, vad är det för princip?
Ja, men Gaia, det är så jag ser på er i Miljöpartiet. Det är någon sorts nyhedonistisk sekularism. Eller nyhednisk då, nyhedendom. ni dyrkar liksom moderjord och ni ser allting som sammankopplat. Och att liksom ett utsläpp här kommer påverka folk där, på andra sidan jorden liksom. Och där allting sitter ihop och därför måste vi liksom, klä oss i säckväv och aska och sluta resa. Och helst bara lägga oss ner och dö. Liksom, men lite, du vet, som den här Marvel-karaktären som vill döda hälften av allt liv i universum för att rädda universum.
Ja, vad heter han nu? Alltså, du menar Watchmen?
Thanos.
Ja, Thanos. Ja.
Ja, inte ja, Watchmen. Det här är Avengers.
Ja, just det.
Ja,
just
sorry,
just det.
Jag
är mer en DC-person. Ja,
okej. Kan man respektera. Men det är ju så jag ser. Och Medea-principen, det är väl i princip att en planet och ett ekosystem, alltså jorden är inte snäll och vacker.
Nej.
Arter kommer och går. Mm. Ibland av sin egen förskyllan, tydligen. Eftersom vi, enligt ert sätt att se på saken, är på väg att liksom ta livet av oss själva i princip. Men som jag ser det så är det ju inte så konstigt. Därför att de flesta arter flyttar in i en gynnsam miljö. Och sen kommer de föröka sig och överutnyttja den miljön tills miljön kollapsar.
Mm.
Och det kommer leda till krig, fattigdom, svält.
Mm.
Och antingen går arten under eller så flyttar de få överlevare till någon ny miljö där de gör samma sak igen.
Mm.
Det är ju så mänsklighetens historia har sett ut i alla fall.
Ja, men jag menar, du har ju en poäng i att om man tänker mänsklighetens historia då, så har ju mänskligheten varit en, man skulle då kunna kalla det för en ekologisk katastrof sen vi blev människor. Alltså vi har ju utrotat ekosystem, utrotat arter, var vi än har kommit hela tiden. Men det som är skillnaden mellan det och det som sker nu, det är att systemet riskerar att kollapsa. Och då är ju det, jag personligen, jag brinner ju för djuret till exempel, så jag värderar ju djurens liv också. Så att jag är ju emot den första varianten också. Mm. Men om vi tänker nu med klimatförändringar, så är ju det systemet som riskerar att krackelera. Och det slår ju mot oss också. Och då tänker vi oss en situation där vi når 3,2 grader, så att vi landar på 3,2 då. Då har vi ju stora delar av jordens yta som kommer vara obeboeliga. Av ren temperatur, av temperaturskäl helt enkelt. Sen har vi andra stora delar av jorden som kommer vara nästan obeboeliga på grund av extremt väder. Så det är allt från tyfoner till extrem nederbörd till extrem hetta, eller extrema skogsbränder som är följd av extrem hetta och liknande. Och så har vi havsnivån och så vidare. Och då är det är ju svårt att tänka sig att en sån värld, att vi ska ignorera att vi är på väg mot en sån värld. Det är ju någonting som slår mot alla djur och natur. Men det slår ju också mot oss. Så att jag har nog rent filosofiskt mer och mer gått mot att vi måste värdera ekosystemen självt. Om inte vi värderar dem, då kommer vi inte kunna rädda dem, och då blir det svårt att rädda oss själva också. När jag säger rädda oss själva, så är det ju inte bokstavligt talat att vi som människor kommer förintas inom en snar framtid. Men våra barn kommer leva på en planet som är betydligt mindre trygg, betydligt mycket mer extremt väder, betydligt mycket mer folkrörelser omkring, alltså liksom förflyttningar av människor som måste fly helt enkelt. Och så vidare.
Mm. Ja, det är möjligt att du har rätt. Vi är ju 10 miljarder plus nu.
Mm.
Och fler människor brukar innebära fler problem.
Mm.
Så är det. Och jag har ju tagit nu en timme i dina... Nej, jag är inte alls ironisk på något sätt. Nej, det var generationen komiker innan mig som var den ironiska generationen.
Just det.
Nej, men jag har tagit en timme av din tid i anspråk. Mm. Jag hade tänkt att vi egentligen skulle diskutera gymnasielagen också, men det kanske kommer ta för lång tid då. Jag vet inte hur mycket tid jag kan ta i anspråk av en av folkets främsta företrädare. Så jag vill tacka för att du kom till det konstruktiv kritik, Lorentz.
Nöjet var helt på min sida.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Lorentz Tovatt, som återigen ska ha all cred för att han ställde upp. Länkar till det jag anförde i samtalet med Lorentz finner du på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet, och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, PayPal eller Bitcoin. Du är, ta mig satan, en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com/aronflam i ett ord, alltså patreon.com/aronflam i ett ord, på Swish 0768-943737, 0768-943737, via PayPal eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com, där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts", "Dina känslor sår mina tankar" eller "Krossa socialismen, socialism är ondska". Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av. Jag har också tagit fram två paket, en box Y och en box K, som innehåller en massa god saker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. Lådan är också som gjord för en unboxing experience att dela med nära och kära i dina sociala medier. Jag skulle också uppskatta om du spred den här podden till alla du älskar och en hel del av dem du inte älskar. På hemsidan aronflam.com finns också affischen "Det här är en svensk brottsling" och boken "Det här är en svensk tiger" på både svenska och engelska. Beställ därför ditt ex på aronflam.com nu. I februari, som jag sa tidigare, kommer jag också ge mig ut på Sveriges första digitala turné. Digital turné, undrar du. Vad är det? Och det är det vi ska ta reda på tillsammans, du och jag. Tanken är att jag i februari ska ha en föreställning varannan dag i 7 städer, och varje stad har ett unikt tema som ryms under rubriken tystnadskultur. Alla föreställningar sänds från en studio i Stockholm på grund av covid, och du som köper biljett till ett av eventen behöver alltså inte bo i den stad jag för tillfället uppträder i. Största möjliga tystnad, som jag döpt turnén till, är alltså en turné i 7 delar med och av mig om tystnadskultur, tabun och konflikträdsla i Sverige. Största möjliga tystnad växer fram tillsammans med dig som lyssnar på dekonstruktiv kritik. Och därför kommer jag släppa teman för respektive stad inom kort efter att du som lyssnar har hjälpt mig ta fram de teman du vill att jag belyser. Och jag är i Stockholm 10 februari, Uppsala 12 februari, Umeå 15 februari, Sundsvall 17 februari, Örebro 19 februari, Linköping 22 februari och Malmö Lund den 24 februari. Och biljetter finner du på www.storstamojligatystnad.se. Jag hoppas du vill göra mig sällskap på denna digitala resa och tänker att om inte annat blir det ett roligt tidsdokument någon gång på andra sidan covid. Jag heter Aron Flam. Tack för att du har lyssnat. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.